God morgon Sverige! Jag heter Ludvig Delin, med mig har jag Björn Björkqvist och du lyssnar på Sverige vaknar. Och det är lite som att vakna upp i en saga när man vaknar till krig, känner jag. Det är lite, allting är frid och fröjd på den här jorden. Allting är bra och det är väl lite det Sverige vaknar är känt för, Björn. Är det inte det?
Myspys.
Myspys, vi pratar ponnisar, vi pratar hästar, mycket fint, det är barnvänligt. Nej, nu blandar jag ihop det här. Det här är faktiskt inte Sveriges Radio. Det här är Sveriges enda nationalistiska morgonshow där vi kommer vara extremt politiskt inkorrekta i tid och otid. Det kommer häva ur sig ett och annat kanske lustigt ord, men jag tror inte du som lyssnar är särskilt kränkt i alla fall. Så... Björn, har du hunnit få i dig kaffet?
Nej, men jag har hunnit få i dig i koppen.
Ja, men det är bra. Du känner att du vaknar till lite i alla fall.
Ja, jag tror framåt 10-tiden så är jag nog riktigt pigg, tror jag.
Ja, det är härligt att höra. Nej, det har blivit faktiskt sent för mig och Björn igår. Jag vet inte om vi ska ta upp det här egentligen. Varför? Var vi ute på fest? Härjade vi mycket? Nej, det gjorde vi inte det heller. Det
förekom både narkotika och... andra grejer, så jag vet inte.
Ja, det är en otroligt spännande historia det där. Men jag känner i alla fall, vi kommer berätta lite mer om det snart. Så, hoppas ni alla har vaknat till. Nu kör vi. The city shall bring a purifying fire.
Ja, idag är det den 13 januari och därmed så gratulerar vi två människor, eller det är fler, men det är två namn. Det är Knut och unge herr 20 jul som har namnsdag idag.
Oh, jag måste gratulera alla jag känner som heter 20 jul.
Jag känner ingen faktiskt. Fram till 93 tror jag det var.
Ja, jag blir lite så här, vad menar du? Är det någon som heter 20 dag jul?
20 dag jul. Ja, det står där på namnsdag idag.
Så 20 dag jul har alltså namnsdag idag. Det är jättekonstigt. Varför är det så?
Nej, men det är
ingen namnsdag.
Ja, men det är i alla fall idag åtminstone även Knut namnsdag. Om man tittar på julafton, då har ju Eva namnsdag, vill jag minnas. Men juldagen, då har juldagen namnsdag.
Ja, det är ju snällt för de som heter juldagen.
Ja, men det är ju schysst, för de som så här, föräldrar med dålig fantasi som bara, men när barnet föds då får den det namnet som har namnsdag. Och så föds man på juldagen. Det bara, här kommer juldagen Bengtsson!
Alltså,
världens sämsta hockeyspelare.
Om ni får ett barn på juldagen, alltså man har två namn att välja mellan. Tre. Det är ett, det är Nils, för att man kan förkorta det till Nisse. Det blir liksom tomtenisse. Det andra är Jesus, för att det bara är kul. Och det tredje är alltså på riktigt tomten. Så det är de namnen man har att välja mellan om man föds eller föder barn på juldagen.
Nej, jag tycker juldagen är fint. Tidigare hade Kenneth namnsdag den här dagen, men den har tydligen, jag vet inte om den dagen, den namnet har flyttats eller tagits bort helt och hållet. Och Kent också, men nu är det Knut och juldagen, eller 20-dag jul som har namnsdag. Mycket besynnerligt.
Ja, vi håller på, Björn. Det är ingen som kan heta så. Det är bara jättekonstigt att de har lagt in det i almanackan som ett namn. Det kan ju vara så att man kan ju byta ut namn lite hur som helst. Någonting som sker ganska så ofta när man tar in främlingsnamn. Vänta, vad kan namn vara främlingar? Ja, det blir en kulturell påverkan där genom att man trycker in Mohammed och Ahmed och sånt där i vår almanacka. Mm-hmm.
Så gör man. Ja, jag vet inte om vi skulle prata vidare lite grann om historiska grejer idag eller om vi skulle prata om det här med narkotikan.
Ja, men vi får nog ta det. Det blev sent för mig och Björn. Narkotika var tydligen inblandat. Det var lustigt.
Ja.
Lite sådär. Vad pratar de om nu? Oh, shit. Ah. Nej, efter gårdagens sändning så... släpade Björn in mig i en bil och vi försvann längs Sveriges vägar. Och som ni säkert vet, ni som lyssnar, så har Björn flyttat till Älgarås, så att vi tog ett sista flyttlass för honom. Så att det var att bära tunga lådor och möbler, springa i trappor och ha det ganska gemytligt och trevligt. Det var lite halt igår så här på vägarna, men funkar
lite bra. Halt. Det var ju, vi hamnade ju vid något tillfälle bakom en lastbil som låg där på 100-vägen i 35.
Ja, det ska till allas vetskap. Det var en kvinna som körde.
Det var det, men det var också en väldigt, väldigt lång lastbil.
Ja, hon var ganska manlig också. Ja, jag satt och spanade in i hytten där när vi körde om.
Jag såg henne aldrig. Jag fick lita på ditt ord.
Mm, det var en ganska bastant kvinna. Sån. Sen vet jag att det finns ju bra kvinnliga lastbilschaufförer också. Säkert någon som lyssnar här ibland, vet jag faktiskt. Så att, det finns bra sådana också. Så jag hoppas, jag vet att det är halt där ute. Jag hoppas att ni inte bara stannar upp allting. Världen går inte under för att det kommer lite snö. Men var försiktiga och håll avstånd, skulle jag vilja säga. Men Björn, hur blandar vi in det här med narkotika? Vad händer? Har vi förlorat allting just nu?
Nej, jag vet inte. Vi gick och bar och grejade och hade oss. Timme efter timme. Det kändes som att det tog en evighet. Men jag tror det var mycket för att det tog sån tid att komma dit.
Ja.
Väldigt frustrerande var det. Och sen plötsligt, jag har hunnit få lite, så här, eller jag har inte hunnit få nya grannar, men hunnit flytta in lite nytt folk på den lilla tid jag har varit därifrån. Så plötsligt så kliver det ut en ung gentleman, eller ja, han såg ut typ som en lodis, en hiphoppare eller någonting. Med sån här luvtröja och grejer, uppdragen. Så
man såg inte ansiktet på honom.
Nej, han var som en vålnad som drev förbi och gick ut från källarlägenheten och ut bakom huset. Och sen börjar det lukta narkotika. Ja. Och då pratar jag inte om ecstasy.
Nej, dimman låg tjock. Det var nästan lite lytsen feeling fast i haschröken som vi fick bära tunga lådor. Jag och Björn började tycka att det här var ju så absurt. Så att inte av påverkan av vad den här unge mannen rökte. Men vi tyckte det var så absurt så vi började skratta. Och bara, vad är det som händer? Och Björn förklarade liksom att ja, nej, men det är som man flyttar ut och det tar inte lång tid innan det bara förvandlas till skit hela området och folk går runt och röker braj överallt.
Efter en stund så slutade han ju stå där bakom. Då kom modet fram i honom. Utan då gick han fram och ställde sig på framsidan och stod där och bolmade och tittade på medan vi bar möbler. Inte alls intresserad av att hjälpa till eller bjuda.
Nej. Jag kan tycka... Det var bara en lustig incident där faktiskt. Men jag hoppas i alla fall att Kenneth och Kent kommer tillbaka. Jag hoppas det är de. Så jävla tråkigt med såna här låtar, kände jag så här. Ska vi se om det hoppar igång här.
Mm, det var Kent där som inte har namnsdag idag. Men de är väl ingen person heller så att de struntar väl i det.
Jag tror Kent struntar i det mesta om jag skulle vara helt ärlig. Alltså bandet Kent, de är ju kända för att vara extremt vänstervridna. Så det var därför det är lite roligt att spela. Så till Jocke Berg, du är med i Nazistradio. Haha!
Det är bara att gratulera.
Fick han.
Ja, det fick han. Det fick han. Verkligen. Jo, jag står och tittar här att 1435, det var ju inte igår, då utsågs Engelbrekt till svensk rikshövitsman vid Arbogariksdagen.
Ja, historisk dag alltså.
Ja, nu fick man tydligen inte lov att säga Arbogariksdagen längre för att det fanns ingen bonde på plats.
Nej, vi måste ju gå igenom det här lite grann. Vi satt ju faktiskt och pratade om det här igår i bilen. Och när vi gick igenom det här dagens avsnitt och sådär, vad vi skulle prata om. Och det här tycker jag är så... Det här är ju extremt intressant för att... För det mesta är det sjukt. Men det är ju någon sån modern demokratisk tolkning, tycker jag. På hela, alltså på Sveriges historia. Man har ju gått in och reviderat alla liksom Stalin i vår historia.
Mm-hmm.
Och så vad menar du med att Arboga riksdagen inte var en riksdag? Vi kanske ska börja med, vad var Arboga riksdagen?
Ja, du...
Så här,
det var ju inte en riksdag i alla fall. Det kan man ju säga. För nu kallas det för mötet i Arboga. Men det var ju där de samlades, olika beslutsfattare, och utsåg Engelbrekt till ledare för Sverige, kan man säga. Han hade ju drivit ett befrielsekrig mot Erik av Pommern.
Ja, och Erik av Pommern, som alla vet, jag hoppas alla vet i alla fall. Så här, Sverige var ju inte en nationalstat per se under den här tiden. Vi ingick i en union med Danmark och Norge, det som kom att kallas Kalmarunionen, som instiftades liksom under drottning Margareta av Danmark och sådär. Vi har Kalmar slott, och jag tror de flesta är med på liksom den historietiden. Det som inte många är riktigt med på är att under Kalmarunionens tid, och framförallt senare under Erik av Pommern som arvtagare till drottning Margareta, så kände vi oss svenskar sådär extra svenska och tänkte att hörru du dansken, det här funkar inte, det här med en union, för att ni sätter er på oss hela tiden, ni utkräver orimliga summor skatt av oss, och vi kommer faktiskt göra allt för att bli fria. Engelbrekt, han tog till värja, till skiffel och till, vad heter sån här man?
Spikklubbor, fiskor.
Ja, just det. Så var det. Snyggt där. Nej, så att man började helt enkelt ett uppror mot den här unionen för...
Armborst var det du sökte, va?
Ja, tack. Armborst blev ju lite så Engelbrekts signum. Mm. Sen kom ju Dacke och tog det lite mer till hans. Men det som skedde var ju också att, ja, man samlade liksom svenska bönder, svenska adelsmän, och satte sig till motvärns mot den här unionen då. Och för det så är Engelbrekt för evigt evigad som den här, alltså svenskheten som, ursäkta språket här nu eftersom man får säga så, han gav lite fan i allt.
Mm.
Man gav sig inte så lätt, och det här, ja, vi svenskar är, vi tar gärna stryk och vi säger inte så mycket. Nej. Blickar vi tillbaka i vår historia så har vi ofantliga många exempel, och Engelbrekt är ett lysande sådant, att vi tar inte vad som helst. Vi tar inte alla liksom pålagda skatter som sker, hur vi ska bete oss i tid och otid hela tiden. Utan nej, vi går ut, vi samlar oss, vi kanske lever i skogen ett tag, men vi gör revolt, och det gör vi jäkligt bra. Men sen så när Engelbrekt hade kört sitt race lite grann, så hamnar han ju i Arboga. Och vad hände egentligen i Arboga? Jag ser här att det kallas för herremötet, men det ska ju vara Sveriges första riksdag.
Ja, fast det har man ju ångrat då, tydligen. Och det är ju länge sedan man gjorde det, men jag har ju gått runt och trott att ja, det var Sveriges första riksdag där. Men det är tydligen många historiker, ganska oberoende av varandra, som har kommit fram till att det ska inte räknas som det, men det är ju lite strunt samma vad man kallar det för. Det är ändå ett viktigt historiskt datum.
Ja, jag tänker på Arboga, är det 10,2 öl? Det är så här, det är den klockan som ringer när vi pratar Arboga, men ja, sån är jag.
De har ju en variant som är 5,6 som är ganska god. Den vill jag minnas att jag uppskattade i min ungdom när man lämnade pengar och en lapp till någon annan som handlade åt den. Och på den flaskan så stod det, tror jag, om Arboga riksdagen. Så att där hade de
och fel. Ingen läste det.
Jag läste det.
Ja, ja.
Det är stort intresse.
Det är därför du kan det här.
Ja. All min kunskap kommer från öletiketter.
Ja, det kommer rätt mycket kunskap därifrån ibland faktiskt. Och som ni är bekanta med, här blir det hel Engelbrekt. Ja, stolta Engelbrekt. Det gamla kultförklarade bandet Hel, skulle jag vilja säga. Vi pratade lite om Hel och undrar vad det Malin och Ulrika Pettersson gör idag. Det är, den som har det svaret får gärna skriva det till mig. Jag vet inte vad jag vill veta egentligen. Jag vill bara säga, varför gör ni inte mer musik? Nej, känner jag.
Det var du som undrade, jag bryr mig faktiskt inte.
Ja, det är, Ibland har man lustiga saker att bry sig om. Men jag tycker vi håller oss kvar lite vid Engelbrekt. Kanske inte så mycket som historisk person egentligen. Men hans eftermäle, det är ju, han har ju blivit en riktig gestalt med, alltså, svenskarnas vilja till uppror. Den finns där. Mm. Det kan jag lova er. Barbariet finns där. Och för Engelbrekt är inte enda personen rent historiskt, utan du har en sådan som Gustav Eriksson som skidar sig fram sen och faktiskt kastar ut dansken en gång för alla. Och det är inte så mycket som att vi vill kasta ut alla danskar, utan det är snarare att det är den här frihetslängtan som de här personerna är en gestalt av, är viktiga att läsa in sig på och ta till sig och förstå att den här kuvningen som har varit eller som är inte liksom bestått, alltså den håller inte på för evigt. Det är inte de vi är, utan de vi är sådana människor som faktiskt tar armborstet, går ut i skogen, skjuter en dansk tänkte jag säga, men det är ju inte vad man ska göra kanske. Men det finns andra främlingar där ute och andra fogdar som inte ska ha någonting att göra i det här landet överhuvudtaget, och det är viktigt att sätta sig till motvärn. Och ett sätt man faktiskt kan göra är, du som lyssnar, sprid svegot.se länkarna. Nu när vi inte finns på Spreaker längre så är det extremt viktigt att ni som lyssnar hjälper till och sprider så att vi kan komma tillbaka till medvetandet hos det stora folkflertalet. Så, tunghäfta också, härligt på morgonen. Jag måste känna att jag måste ha lite kaffe så jag vaknar till här, känner jag.
Ja, nej, men det är svårt när det är så tidigt och det blev så sent igår.
Ja, det märks också faktiskt.
Ja, det blir lite rörigt. Men jag tänkte i sammanhanget rekommendera en liten bokserie av Mats Adolfsson som heter så mycket som Svenska uppror, som tar upp mängder av, för att det är lätt att inbilla sig att nej, men det var väl Engelbrekt och det var väl Vasa och sen Dacke mot Vasa där, och sen har det inte varit så mycket mer. Här har vi ju tre böcker fulla med olika uppror som har skett i Sverige av olika anledningar, och det har varit allt ifrån ilska mot höga skatter till missnöje med usla politiker till hungeruppror till alltså rena revoltförsök, och det har varit krav på att få det ena eller andra. Fantastiska böcker som må hända är lite allting skrivs utifrån sin tid och den är kanske något politiskt korrekt, men det finns mycket inspiration att hämta där. Många som har försökt göra revolution men inte nått hela vägen och därför glömts bort, men som bör lyftas fram. Borde jag haft några exempel här just nu, men det har jag inte, utan köp de böckerna, de finns väl på antikvariat och bokbörsen och sådär. Jag tror inte det finns någon ny upplaga just nu.
Ja, oavsett om ni köper böcker eller inte, det viktigaste är att ta till sig att vi är inga kuvade människor, vi har viljan till revolt inom oss. Och det är dags att vi tar och ger utlopp för det här. Jag tycker en onsdag morgon 8:30 är en sådan perfekt dag. Så ni som lyssnar på telefoner i liksom hörlurarna, dra ur hörlurarna, låt kollegorna höra. För nu är det dags att vi gör det man ska göra på onsdagar. Man gör revolt. Det var självklart Fyrdung med låten Revolt. Så jag hoppas att ni har vaknat till där ute i stugorna, eller du som står med bullrande maskiner. Då är det alltid extra bra att ha lite Fyrdung i lurarna faktiskt. Så här, Björn.
Hej.
Nu ska jag citera här. Mm. Ska vi se om du klarar av att gissa landet här. Ska vi leka lite. Jag kommer inte nämna vilket land. Inför valet i PIP hör vi rapporter om att internetleverantörer beordras att blockera sociala medier och meddelandeprogram. Vi fördömer starkt avstängningar på internet. De är enormt skadliga, bryter mot grundläggande mänskliga rättigheter och principerna i hashtag open internet. Det här är Twitter som går ut och skriver det här. Vilket land pratar vi om? Är det alltså de påverkansoperationerna vi har sett i och med det amerikanska valet? Eller är det påverkansoperationerna i stort sett i alla val i hela västerlandet där man alltid väljer en sida? Vi såg det i Brexit, vi såg det i alltså hur man har gått hårt åt mot Nigel Farage, Donald Trump. Vi ser hur man har gjort mot nationella oppositionen väldigt länge. I internets historia så har man alltid valt en sida. Vilket land tror du det handlar om den här gången? Kan det vara USA? Det ligger lite i tiden sådär.
Ja, alltså i och med att vi i morse möttes av nyheten att Donald Trump, hans kanal har stängts av från YouTube i 7 dagar framåt.
Jaha.
Ligger ju den nära till hands. Nu stod det ju inför valet och då kan det ju nästan inte vara det.
Om det inte blir omval då?
Mm. Ja, jag tror ju inte att Twitter tar avstånd ifrån Twitters avstängning av Trump heller.
Nej, det är faktiskt inte ett enda land i västvärlden man kritiserar överhuvudtaget. Utan det är för valet i den stora nationen Uganda i Afrika.
Hoppsan!
Ja, den var viktig att kommentera. Att,
där behövs det fritt internet tydligen, till skillnad från resten av världen.
Det kom igår dit, så att man vill värna liksom det lilla man har kvar i alla fall. Det är så extremt hycklande hur såna big tech-jättar beter sig liksom just nu. Att man i ena stunden stänger av liksom USAs president. Man tar bort 70 000 konton igår som hade anknytning, vad de hävdar, till QAnon. Men det är bara att människor har hashtaggat med Stop the Steal. Man har i åratal jagat oppositionella, stängt av människor höger och vänster, alltså på deras plattformar, både Twitter, YouTube, Google, you name it, liksom allting som man ständigt. Men när det sker någonting i någon, no pun intended, bananrepublik som Uganda, nu är kanske Uganda är ganska stabilt land i Afrika, jag vet faktiskt inte, jag låter det vara osagt, eller nej, det gör jag inte, men där är det viktigt för Twitter.
Och så stabilt är det. Jag är lite förvånad att de har demokrati, alltså att de har val och så. Jag har fått för mig att det hade de inte alls det. Men jag har inte hängt med i svängarna.
Nej, och det är där det blir så här. Ja, beordras att blockera sociala medier och meddelandeprogram. Men vänta här nu. Vänta här nu. Beordras att blockera sociala medier. Vad var det vår svenska regering pratade med Google och Facebook om? Det var ju exakt den här saken. Man beordrade big tech-företagen, sociala medier, att hjälpa till att hitta de här hatiska kommentarerna, att stävja hatet på internet. Då beordrar man ju det som nu Twitter går ut. Det är ju inget annat än förbannade hycklare hela bunten, men det tror jag de flesta av er faktiskt vet. Uganda annars liksom.
Ja, nej, jag vet inte.
Det hade varit häftigt att åka, alltså jag vill åka till Afrika oavsett, men det är ju mest för djuren.
Ja, nej, jag har inte varit i de delarna av Afrika, bara så här lite i utkanterna liksom, Egypten och sådana ställen. Men det hade varit kul att åka runt i hela Afrika. Helt klart.
Ja, alltså det finns mycket som man hade velat se i att åka till Afrika. Faktiskt. Och
det finns ju, jag har ju fått lära mig att i Sydafrika så finns det ju inga svarta människor tydligen, utan bara djur. Det kom ju en barnbok nyligen där de hade berättat om vad som händer där hon berättar liksom om sin familj, och så har hon valt att jag tar inte med några andra människor utan jag har bara med min familj, och så åker de till Sydafrika och så får man titta på olika djur som finns där. Och det här har ju fått BLM-rörelsen att bli skogstokig. Nu hittade vi fram här.
Margot Dietz.
Ja, precis. Jag var så, ja, nu kom namnet upp, vad bra, men så kunde jag inte uttala det. Men
ja, boken Arnold reser till Sydafrika.
Precis. Jag tänkte jag skulle köpa den, men det blev aldrig av. Men den blev ju väldigt hårt kritiserad av BLM-rörelsen som menade på att hur kan ni skriva en bok som handlar om någon som åker till Sydafrika utan att det är några svarta människor med i boken? Och hon beskylldes för att understödja apartheidsystemet. Hon beskylldes för alltså, extremt hård rasism. Och det var till och med någon som påpekade att det var faktiskt 2020 när boken kom. Och då gör man ju inte så.
Nu är det 2021, så nu är det lugnt att köpa boken. Det här med att säga vilket år det är, alltså
det är det bästa, det är det bästa argumentet.
Ja,
man, man kan använda det allt, till allt. Till allt. Vad har du socker i kaffet? Det är faktiskt 2021.
Jag ska börja så här, du, klockan är faktiskt.
Ja.
Det är ju lite, lite
ja, men trender går ju faktiskt fortare nu för tiden också, så att egentligen borde ju klockslag vara mer intressant.
Ja, du, klockan är faktiskt 8:20, Björn.
Ja, precis.
Bara så du vet.
Men det som hände där i alla fall, det var ju att för att hon hade ju utnämnts eller blivit nominerad till att vinna något pris. Nu minns jag inte vilka det var, om det var Adlibris eller någon annan bokaktör som hade velat utse dem till årets barnbok. Och efter de här påtryckningarna då från en ganska liten men oerhört skrikig vänsterrörelse så tog man tillbaka det. Och även förlaget drog tillbaka boken, om jag inte minns fel.
Ja, det var väl något sånt. Och mycket var ju efter Sydsvenskans recensent Shora Ismalaya hade sågat boken då.
Ja, precis. Jag var ju inne på Instagram där på hennes författarinnans Instagram och
Margot
och läste kritiken, och det var ju alltså även det var många människor som överhuvudtaget inte kunde skriva på svenska. Alltså de människor har omöjligt sett boken, omöjligt läst boken, aldrig hållit i den, men var väldigt tydliga i sin kritik mot den här rasistkärringen som inte hade några svarta människor i sin familj och därmed borde brännmärkas för all framtid.
Ja, men så jag ser här på omslaget. Arnold reser till Sydafrika.
Ja. Det är en, usch, säger jag. Usch.
Det är ett vitt barn, blont dessutom.
Ja, usch.
Ja, men jag ser glada lejon, jag ser giraffer.
Ja.
Det är ju apor med i alla fall.
Ja, det var någon som någon av de här BLM-figurerna påpekade just det, att det finns 34 apor men ingen svart människa i boken. Eller om ja, hur många det nu var. Varför de just valde att räkna apor är ju, jag vet inte varför.
Nej, det bästa tycker jag i kritiken var att boken skulle vara tondöv.
Ja.
Alltså då blir jag så här, är det en sångbok? Men det visar sig inte heller vara, utan det är bara en berättelse om.
Ja, men det är att hon inte kan känna av nutiden. Hon tror att hon kan gestalta sin familj utan att hitta på några svarta familjemedlemmar. De har åtminstone målat blackface på barnet.
Ja, men det är ju också dumt som vit människa att måla blackface.
Ja, men det är det som är grejen. Att vad man än gör som vit människa så blir det bekymmersamt. Det blir jättedumt. Man, det har ju varit tidigare, vi har ju det här, vad heter hon? Lilla hjärtat, tror jag. Det är de här Vem är-serien med små konstiga figurer som ska vara väldigt politiskt korrekta. Det finns en
rad. Var det där som var på olika dagis och sånt där?
Det finns en rad böcker med så här. Vem är arg, vem är ja, allt möjligt sådär. Och då är det ett gäng små figurer som är svåra att könsbestämma för att det ska liksom inte vara han och hon, utan de som ser lite pojkaktiga ut, det är flickor och tvärtom. Väldigt politiskt korrekta böcker. Och så ville hon då även ha med en svart figur. Så att det var en liten alltså, ja, vad ska man säga, neger eller alltså ja, lite mörk variant, men lite, jag tror det var lite tjockare läppar och så lite krulligt hår. Och det där gick ju BLM-rörelsen, fast de kallade sig något annat då, totalt bananas för att de tyckte inte alls om det här, utan det vart ju så pass angripet så att hon drog ju tillbaka den här lilla figuren sen. Den fick ju inte finnas kvar. Man kan säga att man avrättade den här lilla, stackars lilla svarta
skapelsen.
Så gick det ju då när man försökte vara inkluderande. Och här har människan, författarinnan, tänkt att den här fällan ska jag inte ramla i. Jag gestaltar bara min familj. Vad kan gå fel? Jo, du har inga svarta i din familj, ditt mongo. Du borde inte skriva böcker.
Nej, och allt det här får ju mig att bara tänka tillbaka till faktiskt en tid där vi hade mer välordnade nationer på kontinenten Afrika. Och jag har fått sagt och berättat till mig att rhodesier, de dör aldrig. Here's the story of Rhodesia, a land both fair and great. On the 11th of November, an independent state. This was much against the wishes.
Ja, nej, men jag tänker, jag fastnar lite i barnkultur här, tänker jag.
Oh, det låter som någonting Fredrik Federley hade sagt.
Ja, det har han säkert sagt också, men jag är inte lagd åt det hållet, utan det är bara, nej, men jag tänkte för att barn, alltså kultur riktat till barn är ändå någonting som alltid har varit föremål för kritik och synpunkter och åsikter. Ta bara julkalendern, den blir ju anmäld varje år av olika skäl.
Det är så jävla bra också att folk sitter verkligen och så här hetskollar på julkalendern och bara, vad finns det att gnälla om? Vad kan jag anmäla för?
Ja, och det är så jättekonstiga saker. Det är, så bara, det är för många pojkar med, det är för många flickor med. Det är för lite snö i julkalendern, har ju varit ett återkommande.
Jag tycker den ändå är helt, den är helt legitimt att anmäla för. Bara, staten ska inte sponsra det här, vad är det för skit? Det är för lite snö, det är ingen julkänsla. Ja. Ge mig lite julkänsla, det är ert liksom hela syfte med julkalendern, och staten ska ge mig den här julkänslan, för jag kan inte skapa den själv, så staten måste bara måla upp.
Jo, ja, men sen har jag ju märkt själv att jag har ju blivit likadan. Jag sitter inte och anmäler, gör jag inte, men jag men jag kollar ju på julkalendern. Jag brukar ju titta på den varje år.
Vad handlar den om nu 2020?
Ja, jag tyckte ju inte om den i år, utan
jag såg ingenting.
Nej, det var två flickor som bytte plats. De bodde i ett hus och sen bytte de plats, så att den ena hamnade tillbaks på, om det var början av 1900-talet, 1920 eller någonting, och den andra hamnade 2020.
Och så gick hon med i frikårerna i Tyskland och hjälpte till att skapa en helt ny värld. Var det så eller?
Nej, det handlar om Sverige. Det är ju en svensk julkalender.
Hon gick med i Sven-Olof Lindholms rörelse och var med och skapade, nej okej, det var inget sånt alltså.
Nej, och det tror jag inte hon gjorde, för jag vet inte, jag tittade ju bara på först. Nej, jag får ge det några avsnitt, så jag tittade på tre avsnitt. Men jag tyckte det var tråkigt, det hände liksom ingenting, och sen så var det någon mörkhyad med som jag tyckte sabbade berättelsen lite grann. Annars var det roliga komiker som de hade fått in där som skådespelare och så. Jag tror Johan Glans var med och så här. Men nej, jag tittade inte vidare på det, utan jag tycker de senaste åren däremot, tidigare, det har varit mycket så här historietema och det har varit ganska bra julkalendrar för barnen. För det är ju så här att jag har ju ofta barn, alltså i de åldrarna där de ska titta på sånt där, och jag försöker ju ha någon form av förcensur, framförallt när det gäller det SVT sänder, så jag vill ju alltid titta innan barnen tittar, så därför har jag bra koll på just julkalendrar. Men det är ju lätt att känna att man ilsknar till när man ser dagens barnprogram, och det är ju inte så konstigt, för att det är mycket mångkultur, det är mycket alltså såna här regnbågsfamiljer eller vad det heter och sådana saker. Men så börjar jag tänka bakåt, så här, vad var det man själv tittade på egentligen? Var det egentligen så mycket bättre? Det var det ju naturligtvis inte, men det var ju vinklat på ett annat sätt. Det var ju vita människor som gestaltades.
Ja, nu är ju du lite äldre än vad jag är. Jag är ju född 90. Ja. Och vi diskuterade det också igår.
Det är ju absurt att jag står här och sänder radio med en 90-talist.
Ja, men det är lite så. Det är en absurd värld vi lever i.
Verkligen.
Och för mig så är ju mycket, om vi skippar hela liksom julkalendertemat. För mig var det ju Greve Holm. Vad var det här? Jag kommer ihåg den här 96. Juli Kapernaum kommer jag också ihåg.
Ja, det är ju de julkalendrarna typ jag inte har koll på.
Ja, för det är Juli Kapernaum och Greve Holm som jag kommer ihåg. Och sen var det någonting Jul på Liseberg, tror jag. Som jag har något så här minne av. Resten så här, nej. Ja. Det är Teskedsgumman, men den har väl alla sett.
Ja, men den gick väl typ på 60-talet.
Ja, men sen har de kört den i repris, va?
Ja, men inte som, ja, jo, jag tror att den gick som repris, men jag tror att Teskedsgumman är en sån som gick i repris innan jag föddes.
Jaha.
Men sen har den kanske gått på tv, men inte som julkalender.
Ja, ja, ja.
Men jag har förmått två julkalendrar som har gått i repris som julkalendrar igen för att SVT ville spara pengar eller något. Och det är ju den och så är det den här fantastiska, vad heter den, Trolltider. Tror jag.
Jag är helt blank. Jag står och skäms lite också för att jag inte har hängt med i den här att kulturella svängningen.
Julkalendrarna från innan du föddes, det är, ja, det är katastrof.
Det är dåligt. Nej, men för min del så var det ju så här, alltså mycket som man tog till sig och därför är det lite roligt, men det jag tänker på när vi pratar barnprogram, det är ju framförallt en sak, och det är faktiskt den här. Ska vi se om den kommer här. Min stora barndomshjälte i Disney-världen, Darkwing Duck. Det var ju också ett offer för, jag vet inte, av gnälliga föräldrar tror jag det var från början. För att det plockades ju bort, Darkwing Duck, för att det fick barn som jag själv att bli, man hoppade runt och sa att man var farlig väldigt mycket. Så att det plockades faktiskt bort från den statliga televisionen för att det var dålig påverkan på barnen.
Ja.
Det var så ett av de första tecknade programmen tror jag som rök i, för mig i alla fall, när man fick känna på statens hårda censur.
Mm. Och du är ju ändå en lyckans ost, alltså du har ju fått allting serverat. Det har flugit in stekta sparvar i munnen på dig. När jag var liten och skulle titta på tecknad film, då var det tummen som gällde.
Alltså din egen, alltså jag vet inte ens vad du pratar om, men jag står här och bara, du vet.
Ja, nej, det var ett barnprogram. Det var samma, tror jag, tecknare och författare som skapade spöket Laban.
Åh, det är ju hemskt. Alltså, ja, alltså men... nu menar jag inte att spöket Laban är hemskt, hemskt, utan alltså, det är så tråkigt tecknat.
Ja, jag vilja säga. Men då skulle du se tummen. Tummen var alltså ett fingeravtryck. De hade liksom tagit tummen och satt i röd färg och så bara tryckt till den och sen ritat armar och en mun och ögon på den. Och sen var det var ju inte tecknad film på det sättet, utan det var bilder de visade som varierade då när de berättade sin saga.
Ja, det låter pedagogiskt skulle jag vilja säga.
Jag minns faktiskt ingenting vad det handlade om, men jag minns att det var inte särskilt roligt. Men vi satt och tittade för det hette barnprogram. Vi tittade även på Lillstrumpa och Systeryster, Staffan Westerberg och Basia Frydman.
Samma gäng som är Vilse Pannkakan, va?
Ja, det var väl bara Westerberg tror jag. Men absolut.
Jaha.
Alltså. Det var alltså två strumpor som gjorde saker.
Oh.
Annars var det mycket...
Så härligt. Någonstans är det så härligt DDR-svenskt.
Ja, jag skulle
någonstans
precis säga det. Att annars var det ju mycket som var direkt importerat från Östtyskland och Sovjetunionen. Vi hade till exempel den här... John Blund, som man fick följa med. Han åkte runt där i olika kommunistiska länder och hälsade på. och sa saker och gjorde saker. Jag har något minne av att det sändes på det måste ju varit på kvällen i och med att det är John Blund. Jag har något minne av att det sändes på morgonen nämligen. Men det verkar ju helt orimligt.
Kan ju ha varit att dina föräldrar gjorde som så många andra föräldrar. Mina, alltså även de gjorde det. De gjorde ju den här fantastiska saken att man kunde spela in på VHS och så kunde man sätta på, för att Netflix existerar inte eller någon annan form av tv-skärm eller sådär. Så
nu hade vi ingen videoapparat på den tiden, så att det kan inte ha varit. Nej, för jag kommer ihåg, för att det var ju Lennart Swahn på något sätt var kopplad, alltså den här homosexuella programledaren, han var kopplad på något sätt till John Blund. De hängde liksom. Det var så här, hej alla barn och Lennart Swahn. Och det borde ha varit på kvällen i och med att han åkte runt och hällde någon sån här drog i ögonen på barnen så de somnade. alltså, men jag vet inte,
alltså,
jag kommer
absurd,
ihåg.
Alltså barnprogram överlag tycker jag, de är bara absurda. I alla fall när det kommer så här, alltså från statligt håll. Jag vet inte, nu har ju du barn kanske, så du kanske, alltså, nu har du barn kanske. Du har ju barn så du kanske har tittat på det som jag tittade på. Eller om du slökollade någon gång i din ungdom så där. Men när du pratar om det här, det känns som lite det här Anders med pipen på Bolibompa. Jag tror, om jag ser här nu, det kom 90 och följde med mig hela min barndom. Så som var nästan där programledaren.
Är det Anders Lundin eller?
Nej, det är en Anders, SVT-höjdare. Och han satt där och hade sin hundleksak som pep som han satt och pratade med den här. Så här, pip, 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 pip. Alltså så här, och satt och bara pratade. Helt absurd skitbarnprogram som har säkert förstört alltså psyket för så många liksom lätt psykade människor där ute, för att det där är ju bara hemskt. Alltså sitta där och prata, alltså jättekonstigt. Alltså hur kan vi ha tillåtit det? Hur kan folk tycka att public service är bra? Jag förstår, alltså bara titta på barnprogrammen som när vi växte upp. Nu pratar jag för oss 90-talister då, men titta på, vi sprang ju till TV3, till femman, alltså alla de här kanalerna de kom, de bara, vi har tecknat riktigt amerikansk skräpkultur förvisso oftast i form av när Cartoon Network och sånt där kom, men vi flockades ju dit direkt för att statens barnprogram, alltså det var ju så ofantligt dåligt framförallt.
Alltså, ja, sen var det, jag menar, tecknad film, om man då bortser från typ Tummen när jag växte upp, det var ju på julafton. Det var ju då man tittade på Kalle Anka. Det är ju därför min generation är så besatt av det där på julafton. Att kom nu alla barn, nu måste vi titta på Kalle Anka. Och ungarna liksom tror att man är sinnessjuk. Vad ska vi titta på den där tråkiga skiten för? Men de tittar ju på tecknad film hela tiden, när de vill, överallt. För oss var det en gång om året. Liksom. Man tyckte att det var helt fantastiskt.
Det låter som du är 100 år gammal nu.
Det är ju inte, utan nej, men vadå, vi tittade på Rädda Joppe.
Ja, Död eller levande. Ja, ja, men den har man sett.
Det var sådana program vi hade. Vi hade Joel-bitar, kommer du ihåg det? Eller gick det?
Okej, nu jag har hört i hela mitt vuxna liv, kommer du ihåg Joel-bitar? Och det är det enda jag kommer ihåg av Joel-bitar, det är att när folk frågar mig om jag kommer ihåg Joel-bitar. Jag kan inte säga att jag säger, men det här liksom. Så jag vet inte, är det värt att spela upp någonting från Joel-bitar?
Jag kommer inte ens ihåg om det var någon låt där, men du kan titta, det ligger i öppet arkiv, säger jag.
Ja, jag vet
de
inte.
De borde ha någon introlåt. Ja, det borde de ha, men programmen heter sådana saker som plockar sniglar och äter gräs, vill inte lyda mamma, sexårsdagen, fotografering på dagis.
Oj, är det
där? Han är ju... Han har lite svårigheter, ser man ju.
Det var förra sommaren. Kommer du ihåg alla stjärnor och strutar? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas?
Tänk en hårdrocksversion av den här.
Kommer du ihåg hur det var förra sommaren? Kommer du ihåg hur du badade i havet? Kommer du ihåg...
Okej, alltså jag vet att man kanske inte... Jag vill säga vissa saker, men han har Downs, va?
Ja, precis. Downs syndrom. Eller, jag vet inte, när vi var små så sa vi att han var ett mongo.
Det var det jag tänkte säga så. Men det kanske man inte får. Men det här är Sveriges mest politiskt inkorrekta morgonradioprogram. Så att vi kan gott undra vad liksom, Joel Bitar var ett mongo.
Ja, det var han. Men det var ju alltså... Och det här är lite grann hur SVT funkar också. Man brukar prata om att men det är svågerpolitik och sådär på SVT och det är... nepotism utan dess lika. Vilket det ju är, för att den här gossen då, Joel, som vi fick följa med och titta på, hans pappa var alltså den som producerade serien och han var ju anställd på Sveriges Television. Så att det var liksom bara, vi måste göra ett barnprogram. Men jag kan göra något med min grabb. Så blev det en tv-serie som vi fick.
Men ganska fint ändå, kan jag väl säga, av pappan där, att jag tar min grabb och gör någonting. Och jag kan tänka mig att ett sådant program som Joel-bitar, så det blev ändå någonstans, dels ger folk lite mer förståelse för människor med Downs syndrom och sådär. Sen är barn alltid barn, så att det är klart att jag har suttit och skrattat en och annan och några har säkert bytt kanal när det där kommer på, men jag vet
inte. Det var ju ingen lyteskomik av det, utan det var ju bara fruktansvärt tråkigt.
Ja. Men det började sändas alltså när du var yngre, eller?
Ja, jag ska kolla här. När det, pojken är född 1981.
Det lär ju vara i slutet på 80-talet då.
Ja, och det står väl att han var 6 år. Sexårsdagen står det någonting där. Så det, ja, det måste ju ha varit 87 eller någonting. Jag var 8 år.
Ja, ja, ja. Mm. Ja, nej, men alltså det finns ju oerhört mycket i barnprogrammen. Men det som är intressant med själva barnprogrammen istället för... Visst, vi kan fastna här rent nostalgiskt här. Alltså, det finns mycket roligt att ta i liksom svenska barnprogram.
Så, Ica i rutan!
Mm. Jag har ingen aning vad det är. Jag känner mig extremt så här ovetande om
saker. Clownen Manne som bara, en banan.
På tal om sådana där saker. Ett program som så här störde mig väldigt, väldigt mycket. Det var ju faktiskt Lilla Sportspegeln.
Ja, ja.
Där finns det ju mycket.
Jag vet inte, man tittar ju på det. Ja, för där var ju faktiskt tecknad film.
Ja, man ville se Tom och Jerry.
Ja, så där fanns ju tecknad film en gång i veckan när säsongen var.
Ja, ja, men alltså,
absolut.
Egentligen så här, hyfsat bra grej att säga. Ja, men vi tittar alltså ungdomsidrotten, vi försöker pusha fram den och försöker göra den lite rolig och sådär. Men den där jag kommer ihåg, man skulle kasta bollar och ha
och de hade ju alltid en gäst varje avsnitt som stod och, med någon tennisboll eller någonting och skulle sparka. Sen tror jag bytte, så ibland var det någon fotboll och sådär. Man skulle kasta bollar in i små hål. Det är väl det de flesta minns, men det var ju ändå sportreportage och sådär. Säkert ganska välgjort man tänker efter. Det enda jag minns egentligen det är, ja, nu blir jag lite provocerad här. Riktigt provocerad.
Av Lilla Sportspegeln?
Ja, nej, men de hade, alltså det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var. Eller så här, jag var ganska liten i alla fall. Och satt och tittade på Sportspegeln och så kom det så här, ja, vi fick ett läsarbrev, sa han, den här juden som var programledare. Arthur, ja,
jobbade sådana på Sveriges Television? Oj, oj, oj.
Arthur Ringhart. Han, jag tror det var han som läste upp det. Ah, vi har fått ett brev här från en läsare. Och det är, nu kommer jag inte ihåg vad han hette. Så här, Algott 7-8 år var han nog. Så här, som bara skrev det att jag kan springa från köket in i hallen till vardagsrummet och så tillbaks till köket. Det var, så här, var liksom runt där i lägenheten. Och det tar bara 18 sekunder. Och
ja, vi, det är snabbt ändå.
Och vi, ja, jag vet inte. Jag tror inte det var så jäkla snabbt. Jag kunde ju springa så hemma också. Jag tror det gick fortare faktiskt. För jag satt och tänkte att fan, det jag skulle skickat in. För jag är ju snabbare. Men i alla fall så. De bara, alltså vi åkte dit för att titta om det här stämmer. Och så åkte de dit då. Och så gick det någon muppig unge där. Så bara, nu ska jag vara redo att springa här. Och så satt de och fikade och pratade. Och intervjuade han om hans bedrift. Och sen sprang han runt där då och så tog de tid där. Och så bara, nej, det tog 19 sekunder så det vart inget personligt bästa den här gången. Men det var ju bra ändå. Och bara, ja, sa han. Jag skulle vilja hitta den här ungen. Alltså, vad fan. Jag har varit så provocerad när jag såg det där. Alltså, man ville ju titta på idrott, sporta. Alltså folk som höll på med sport. Liksom. Jag var intresserad av friidrott. Men kunde väl acceptera all form av idrottsutövande, men det där var ju inte idrott, det där var ju någon uttråkad unge som sprang runt i hemmet liksom och förde oväsen. Nej, riktigt arg vart jag när jag såg det där. Så att
du fortfarande är arg över Lilla Sportspegeln?
Det är inte så att jag går runt och tänker på det där, jag har inte tänkt på det förrän nu. Men jag skulle vilja hitta den där ungen och kolla hur fort han springer nu i ett gatlopp. Han måste ju vara 45 eller någonting nu.
Och springer fortfarande i köket och försöker bräcka det här rekordet.
Säkert, han kanske blir sinnessjuk efter det där. Åh, jag gjorde bort mig i tv, jag sprang på 19 sekunder istället för 18. Jag hade sagt att jag kunde springa på 18.
Ja, Metallica med Enter Sandman, och det är en låt för mig i alla fall när han pratar, eller sjunger rättare sagt, om vad som finns i garderoben och under sängen. Och det är väl mycket av de här gamla barnprogrammen som faktiskt har satt skräck i oss. Vi trodde att vi, jag ser i chatten här lite grann på Telegram, att folk var kära i sina barndomsprogramledare och sånt där.
Ja, jag förstår ju inte riktigt... Det där intresset för Ica Nord det kan jag inte. Jag tyckte det var en fruktansvärd människa.
Ja, en så här, alltså bara för om vi ska ta det lite från början.
Men folk skriver här, ja, ursäkta att jag stör dig här, men folk skriver om jag måste reda ut vad det är för någonting, för jag känner inte igen det alls. Vad heter det? Grodfötter. Nu tappar jag bort det i chatten.
Simpar och grodfötter eller?
Ja, vad är det?
Det är simps, jag tänker ju i hyfsat modern så här internetterminologi. Med simpar, var det sådana man menar? Jag har ingen aning vad ni pratar om. Alltså. Så att jag är för ung. Skönt att kunna säga det. Jag ser det var någon som postade Sonic. Bra grejer, bra grejer. Men i alla fall.
Sonic, det är ett tv-spel.
Ja, men det var en tv-serie också.
Ja.
Vi som...
Knappast på SVT kan jag uttala om.
Nej, precis. Men
istället... Det är ju så, jag vet inte hur många kanaler hade du?
Jag är faktiskt sån här... Jag har sagt det förr, jag är uppvuxen lite utanför stan. Stan är Vänersborg, ska tilläggas. Men... Jag tror mina föräldrar, de var så här notoriskt alltså marinerade i liksom det här statliga mediautbudet. Så att länge så vet jag att vi, jag och mitt syskon, vi pratade om bara, men snälla mamma och pappa, vi vill också ha parabol och sånt där då.
Mm-hmm.
Och det var blankt nej. Nej, vi har ettan, tvåan och fyran. Så att för länge har jag insett nu så här i vuxen ålder, det är tydligen bara vi som hade sådär lite grann. Men det vi fick senare alla kanaler och sådär, men då kanske jag var 12-13 år. Och innan dess, så här, innan skolan, och det är därför just att ni postade Sonic var ju extremt roligt. För att det var ett sådant program som innan man gick till skolan så stannade man förbi en klasskompis som man hann titta på Sonic innan för att man inte kunde se det hemma. Mm. Det är lite roligt så här, barndomsminne. Men det är också intressant att se hur, alltså, på din tid, Björn.
Vi hade ettan och tvåan.
Ja, och
fyran, alltså, hade uppfunnit.
DDR-importerade barnprogram.
Mm. Mm.
Det här har man bytt ut till liksom... bara hur mycket som helst som är bara tecknat, blinkande grejer, allt sånt där som man som vuxen ska klaga på barnprogram på, att det är blinkande ljus och det är våldsamt och det är inget pedagogiskt alls överhuvudtaget. Men jag tycker också man ser i, jag vet inte om populärkultur är rätt ord, men någonstans jag tror ni är med på vad jag menar här. Man ser också skiftet, vad som komma skall rent kulturellt ser man väldigt tidigt i barnprogrammen som presenteras från staten framförallt,
ja,
skulle jag vilja säga. Och jag menar, vi har ju den här liksom muppiga bullybumpadraken och de här tre, är det några filurer som heter färger, bara heter blå, liksom rosa.
Ja, och... det fruktansvärda barnprogrammet med två syskon som bor ute på landet. Det är så här en jättefin...
Kokvinnorna tänker jag på, de här som nej, går så här krumryggade.
Nej, det är två barn och syskon. De bor på landet med sina föräldrar nära en sjö, en stor bondgård. Det skulle kunna vara idealiskt så här. Men det äldsta barnet, jag tror, är en flicka men tycker att hon är en pojke. Eller tvärtom.
Ja, poängen där. Alltså, man ser ju vart det barkar och man har aldrig riktigt hymlat från Sveriges Television om vad man vill göra med våra barn och vad man vill visa heller, tycker jag. Det är där någonstans jag, alltså när man var liten så man tyckte det var så underbart när det bröt, för man slapp allt den här liksom sensmoraliska men man slapp Joel-bitar, man slapp den här hemska bilen Brum. Jag vet inte, har du någon relation till Brum?
Nej, jag...
Alltså en liten gul bil som åker runt och flaxar med dörr. Helt så meningslöst. Åker och hjälper människor. Och folk bara, åh, Brum är så söt. Bara, nej, alltså hemskt tråkig. Alltså brittiskt liksom. Sådär, nej. Då var det mycket häftigare. Tänk när man fick se liksom Biker Mice from Mars. När de kommer där på, alltså muskulösa möss på motorcyklar. Från Mars. Förstår du hur coolt det är, eller?
Jag har helt missat det, får jag säga. Jag var mer inne på Fablernas värld. Där var det sens moral och det var bra. Jag googlade precis fram det. Jag trodde faktiskt det var sovjetiskt också. Men det var nederländskt, visade sig. Från 1970.
Ja, sådär ja.
Inte jättebra gjort och sådär. Men det var trevligt. Jag tycker det ska vara sens moral i barnprogram. Om det är bra sens moral.
Ja, och hur menar du nu? Alltså man ska lära sig någonting.
Ja, man ska lära sig någonting och man ska typ lära sig frakta staten och man ska vilja stoppa invandringen och sånt. Sådana barnprogram skulle jag vilja se.
Ja, men det hade, ja, men jag tänker typ så här, Lilla Gustav och återvandringsturnén. Nej, men det är så här, det är en liten fin liksom barnprogram så där.
Ja, nej, men det låter ju absurt, men det är ju inte konstigare än det där programmet jag pratade om förut där de ordnar en liten prideparad hemma på gården.
På riktigt alltså?
Ja,
alltså jag vet ju att världen är galen, att staten är galen och Sveriges Television är galna. Men
ja,
alltså,
nej, men nere vid sjön. De går ner dit och så bygger de barkbåtar och så sätter de prideflaggor på dem och så låter de dem åka iväg. Jag tror avsnittet hette något sådär, vi firar pride. För att de tycker att alla människor är lika mycket värda.
Åh, herregud. Ja, det är ju helt absurt.
Du började prata om något danskt program här i pausen också.
Ja, på tal om sensmoral och galenskaper och sådär. Har du sett Dillermann, ett danskt barnprogram?
Nej.
Åh, vi får se det här live här nu. Björn ska titta. Vad är Dillermann?
Du får se live, andra får höra live.
Ja, men det, jag tror folk vet vad jag pratar om här. Så ska du få berätta, vad är det du skådar?
Just nu skådar jag Ludvig som skriver John Dillermann.
Nu ska vi se om jag hittar det här introt här. Ska vi se. Vi har det tyst bara i bakgrunden här. Ska vi se om du förstår här. Det. Kan du berätta vad du ser, Björn?
Jag är väldigt osäker just nu på vad jag ser. Jag vill inte säga något som... som jag tror att det är.
Okej, för de som har missat det, är John Dillermann vi pratar om. Det är ett danskt barnprogram.
Någon sån här dockteater eller sån här lergubbar.
Ja, lergubbar. Han har världens längsta, ja ni gissar nog rätt där, liksom, om jag inte ska nämna såna saker ifall det är barn som lyssnar.
De var riktigt lång i alla fall.
Ja, den var jättelång och han åker helikopter med den och han gör allting. Han har världens längsta som han använder i alla möjliga situationer sådär. Så att världen är, alltså den är ju upp och ner verkligen och ja, jag vet inte vad man ska säga. Men vi ser ju vart det barkar och det är därför...
Den är randig också, eller är det liksom en lång kroppstrumpa han har satt på den?
Ja, det, så är det. Jag kan liksom inte kommentera mer än att det är bara totalt galenskap. Sen jag vet inte om det är någon alltså, explicit dansk humor eller. Jag vet inte. Jag är svensk. Jag har inte det danska liksom humor.
Nej, men jag vet inte, för barn är typ 3-årsåldern, alltså där någonstans där de hamnar i den här kissebajsåldern och tycker sånt är jätteroligt, så är det där säkert fantastiskt kul.
Men det, ja, är det inte då kanske viktigare att ta in dem på något annat än att liksom göra helikoptern till att slänga fram lämmen på liksom i trafiken och såna här saker.
Statlig tv kanske ska syssla med annat. Det kan, eller så kanske man inte ska ha statlig tv som ska hålla på med den typen av verksamhet. Jag vet inte. Jag tänkte på några andra som fanns för väldigt länge sedan. Eller ja, de finns ju faktiskt fortfarande. Det är ju Nationalteatern. De började ju som ett teatersällskap i Göteborg. En fri teater, ett gäng kommunister som åkte runt och på fritidsgårdar och sådär och berättade saker. Och sen nu är de väl mest kända för olika typer av musik. Och mycket av musiken kommer ju från teaterna från början, så att de tolkas väldigt annorlunda idag. Ofta var det ju ganska narkotikafientligt budskap de hade. Men låtarna som framfördes tagna ur sitt sammanhang blir ju väldigt pro-narkotika istället.
Ja, det kan man ju säga. Det har ju blivit... för mig som 90-talist så har det ju blivit, alltså Nationalteatern har ju varit någonting som människor i min ålder, när de har börjat röka hasch och sånt, så ska man lyssna på Nationalteatern.
Ja, precis. Men det är ju ett ganska intressant band. De hade ju ganska mycket åt alltså anarkistiska influenser också. Även om de väl betraktade sig som kommunister. Och någon var väl sosse med, tror jag. Men de hade ju även en barnteater, eller jag tror de hade två. En finns ju bevarad och spridd som hette Koldolmar och Kalsipper. Som är en ganska intressant historia. Det är en liten flicka, tror jag, eller så är det yllet. Ja, det är nog ett litet ylle som är ute och träffar ett spöke på en båt. Det kommunistiska spöket. Och sen åker de runt och träffar olika människor och har sig och sådär. Jag tänkte vi skulle spela låten Vi cyklar runt i världen.
Vi får se om jag hittar den här.
Men om du söker på Vi cyklar. Jag skickade länken till dig, men du är tvungen att hålla på och
krångla. Nej.
Jag måste prata sönder mitt prat här med att förklara för dig hur man hittar.
Nej, men jag vet hur man hittar.
Ja. Okej. Okay. I alla fall... det finns en annan låt där de sjunger att de åker ut på havet och har tagit med sig en massa böcker om Marx. Så här, en fantastisk barnteater där de verkligen skriver barnen på näsan vad de ska tycka och tänka. Men inte helt olikt mycket av det som faktiskt sändes i SVT på 70- och 80-talet. Men jag tycker vi lyssnar på Vi cyklar, för det är en jätterolig låt. Sockerbarn.
Nationalteatern var det där.
Mm, fantastisk låt. Jag gillar det instrumentet som jag inte kommer på vad det heter.
Det här surrljudet eller vad?
Ja. Jag köpte en sån till min son för jag tänkte att han kanske tröttnar på den så jag kan ha den. Men han tröttnar inte på den dessvärre. Eller så har han gjort det och gömt den för mig.
Vad innan du
ska, Kazoo, ja,
innan du ska ta din supertagning här som jag vet att du har förberett och sådär om...
Timmar.
Ja, i timmar. Alltså det som slår mig är ju att 60-70 och i början på 80-talet så har vi den här närmast kommunistiska liksom sensmoralen i barnprogram och i statlig television egentligen i stort, men framförallt i barnprogram och i barnkultur. Och det händer någonting där när man släpper in de fria krafterna. Alltså fria marknadskrafterna ska tilläggas, inte goda fria krafter, utan där det blir att sälja produkt som blir det nya liksom. Jag tänker vi kommer in liksom, det blir G.I. Joe, det blir He-Man, det blir alltså mina biker mice från Mars. Man vill ju bara liksom mamma köp de här. Hade för övrigt alla ska tilläggas, med motorcyklar och allting. Och det är en, jag tycker det är en rolig kontrast där det blir, vi har det liksom det socialistiska, sensmoraliska barnkulturen där som ska vara så pedagogisk och fin, och staten försöker hela tiden någonstans att upprätthålla det här. Och det har ju även gått in i modern tid. Man försöker liksom fortfarande med Bullybumpadraken och Sommarskuggan och allt det här. Man trycker alltid in någon mörkhyad och liksom sådär i alla program. Men i liksom de, om jag ska säga det, i de kapitalistiska kanalerna där det är mycket det här flashiga, mycket tecknat, mycket snabbt, mycket saker som är kopplat till leksaker. Ja. Alltså, som bara finns. Visst, nu finns ju Pippi som liksom actionfigur också och sådär, men jag tycker det är, alltså det är en rolig kontrast också, och vilket som gör att jag som konsument, man kan välja det lite ur två värsta världar. För det finns ju skit på båda sidorna. Så att jag säger inte att allt som har producerats faktiskt från statlig tv och barnprogram är dåligt. Jag menar, det finns säkerligen de som har goda barndomsminnen och vill föra vidare till sina barn med exempelvis Brum, även om jag själv inte är ett fan. Men detsamma gäller ju med de här kapitalistiska serierna, alltså som kommer i 80-talet och slår in liksom i medvetandet hos en hel generation liksom västerlänningar. Och jag undrar, vart kommer vi hamna någonstans? Kommer de här olika fraktionerna inom den liksom dekadenta barnkulturen, kommer de att mergea längre fram? Kommer de hitta en gemensam kontaktyta i Pride-vurm eller någonting? Då är frågan, hur mycket säljer det här för marknadskrafterna? Det är ju det som är frågan. Det är en intressant konflikt som finns inom den här barnkulturen.
Mm. Jo, men det är det ju. Jag tror ju det man ser nu är ju att det blir mer och mer japansk kultur som sprids till barn. Där det blinkar och går väldigt snabbt. Och konstigt. Väldigt konstigt bara. Jag förstår inte alls det här japanska barnkulturen som har börjat spridas. Och den tror jag kommer mer och mer.
Typ Pokémon och ja, allt det här.
Ja, precis. Och det finns ju fler varianter där det går liksom ännu snabbare och ännu rörigare. Och jag tror att på något sätt så attraherar det hjärnan på små barn. Vilket gör att det kommer bli mer och mer och mer sånt. Titta på barnprogram från när både du och jag var små. Det går väldigt sakta.
Ja.
Det är lugnt och pedagogiskt. Det är ju totalt borta och det tror jag inte kommer tillbaka, därför att ja, möjligen att alltså statlig tv skulle kunna försöka tävla lite med det, därför att de inte har konkurrens på det sättet. Men ska man vara ute och konkurrera och vinna annonsörer, så är det det som gäller. Och det kommer slå mer och mer och mer. Och vad det gör med hjärnorna på väldigt små barn, det får framtiden utvisa.
Ja, och det finns ju faktiskt saker man kan göra för att motverka det här. Det är ju inte att man ska fastna i barnprogram och sätta egentligen ungarna framför tvn dygnet runt.
Ja, det är ju det. Det är ju en väldigt bekväm barnvakt. Är det ju. Men det, där får man ju försöka undvika. Det är ju klart att man inte ska förbjuda tv-tittande eller skärmtid överhuvudtaget. Men på något sätt försöka begränsa. För det är ju ändå det som är grejen, att när en annan var liten en gång för länge, länge sedan och det bara fanns ett barnprogram om dagen, så fick man ju hitta på andra saker. Alltså man var ute och lekte. Jag bodde ju på landet, så vi var ute i skogen och mycket och höll på och härjade och hade oss. Folk som bodde i städer var väl liksom ute och umgicks med kvarterets ungar och spelade fotboll och sådana saker. Sånt försvinner mer och mer idag därför att folk förse sina barn med plattor och sen sitter de där och bara byter program hela tiden. Det är också en sån här grej man ser. Jag har ju sett det på mina egna barn också när de sitter för länge. Att de tittar ju aldrig färdigt på något program heller, utan det ska liksom bytas efter en liten stund konstant. Och det tror jag är väldigt osunt. Vi måste, och det är ju föräldrars fel. Det är ju mitt fel och det är alla andra föräldrars fel att man blir så pass lat att man låter plattan eller datorn eller telefonen eller tvn vara barnvakt. Utan man får ju se till att man hittar på någonting annat, för att annars så skapar vi en ny sinnessjuk generation.
Ja, och är det någonting som dels alltså de statliga aktörerna och även marknadskrafterna vet, så är det ju att alltså hur vi spenderar vår tid. Vuxna människor är ju idag extremt upptagna. Vi har jobb att sköta, vi har alltså många andra åtaganden.
Sociala medier att titta på.
Sociala medier framförallt att titta på. Och mycket handlar ju om att hela tiden att du ska vara närvarande någon annanstans än hemma.
Mm.
Och vi sondmatas med att alltså, både kvinnor och män ska förverkliga sig själva, så att du måste kunna spela din, om du är innebandy intresserad så ska du spela innebandy 7 dagar i veckan. Alltså sådana här saker, det finns aldrig någon hejd förutom den normala sansen hos vanligt folk. Och det är väl där jag skulle säga att de här krafterna vet om det här, och det är därför marknadskrafterna använder ju det här för att pusha på och sälja grejer. Och staten kan lugnt och fint indoktrinera dina barn i helt sinnessjuka värderingar.
Jo.
Och det där är, jag bara tänker så här, ja, men vad kan man göra åt det då? Vi lever ändå i den här tiden vi gör i. Alltså det man kan göra, alltså det är inte ett, du kan göra liksom Ted Kaczynski-grejen. Ja, men liksom, ja, men gå ut i skogen, dra ur sladden och strunta i allting. Det är inte riktigt så det kommer funka för det stora flertalet av människor, för att vi är ändå en del i samhället vi lever i. Även fast man kanske avskyr det och vill förändra det, så tvingas man vara en del av det, och vi kommer alltid ta del av den offentliga kulturen på ett eller annat sätt. Men det är därför vi som föräldrar och som nationalister framförallt måste vara den här motpolen hela tiden. Det kanske är lite tråkigt, men det man kan göra är att presentera alternativ. Ett sånt alternativ är ju att förstå sin egen tid kan vara värt oerhört mycket, och att man kan gå ut exempelvis. Det är ju en sån sak som är, jag vet du är ute och traskar rätt mycket på helgerna i skogen och sådär.
Ja.
Det är ju ett ypperligt liksom exemplariskt skulle jag vilja säga, att man tar med barnen ut och går och hittar på någonting.
Mm.
Man behöver inte alltid vara på väg någonstans, man behöver inte åka till ett, har du varit på sån här lekland någon gång?
Ja, jag älskar dem.
Gör du det?
Ja.
Jag blir så här kallsvettig och man bara barn överallt och skrik och vet, mammor som bara vet, kör med sina vagnar bara helt galet och så här, man blir lite så här. Okej, okay. Men när man väl har släppt det där så kan jag, det är också kul att åka.
Det är ju ett stenhårt gympass att springa runt där en dag.
Ja, det är det.
Man är ju helt slutfärdig, man är totalt förstörd. Man kan ha träningsverk i flera dagar efter man har krupit runt i rör och klättrat upp för grejer och så. Det värsta med de här leklanden grejerna, det är ju när det kommer, för det står ju där tydligt när man kommer in att ja, men du ska alltid vara med ditt barn. Låt inte barnet sticka iväg.
Ja, försök.
Jo, ja, men man försöker ju ändå hyfsat liksom. Men sen sätter det sig alltid liksom några sådana här lattemorsor i något i kafeterian. Så sitter de där och så låter de ungarna springa runt. Och barn är ju sådana att de vill ju visa upp vad de gör. Så när jag glider runt där med mina barn så kommer det ju alltid någon annan unge som bara, titta på mig! Titta när jag hoppar! Och man liksom börjar så bara, ja, vad bra, duktigt, kul och så här. Men när den ungen liksom bara slår följe sen och så bara hänger med hela dagen.
Då är, vänta här nu, vi ska inte fastna för mycket i så här olika barngrejer, men det där är ju någonting. Alltså, jag har varit med mig hela livet. Det är alltid, vilka är de här barnen som alltid hakar på någon annans familjegrejer? Alltså, alltid. Jag vet från att jag var liten så här, man bara, ja, men ja, du lekte med någon pojk där som dök upp och då kunde vi stå på så här, ja, men vet, hoppa studsmatta på någon liksom avfolkningsort i Norge. Alltså så här, bara det kom fram någon och så här, du lekte med honom där.
Ja, men det är ju naturligt, så gör ju barn, alltså att de leker med varandra. Men när barnen är så pass jakt efter liksom, att de vill synas av en vuxen för att mamman sitter och kollar i mobilen borta i en kafeteria. Så att de liksom bara sliter tag i första bästa vuxen de hittar. Så bara, titta på mig när jag åker rutschkanan. Och man bara, ja, kul, jättebra. Så försöker man liksom bara ta med sig sitt barn, men nu vi går iväg lite, så bara följer den där efter liksom. Och sen varje grej så här, så bara ska ha mer uppmärksamhet än vad jag hinner ge mitt eget barn. Det där tycker jag inte om. Det är det mest negativa med de här lekländerna och sen alla invandrarungar. Men bortsett från de två sakerna så tycker jag om dem.
Lite Within Temptation med A Shot in the Dark. Och det kan verkligen vara kulturellt mörker när vi tittar på barnkultur, som jag och Björn, vi fastnade i nostalgitripparna här. Och som vanligt så ska vi överanalysera allting som bara går.
Mm.
Jag har ju faktiskt sett både Frost 1 och 2.
Alltså?
Ja, och jag måste säga att det är ofantligt bra barnfilmer på ett sätt.
Uh-huh.
Alltså man har den här, det är en nordisk saga nästan. Du har alltså i Arendal. Och visserligen liksom det är två flickor, men jag kan inte gnälla på det. Och det finns mycket rent musikaliskt ganska bra. Och det finns något fint med det här. Och detsamma kan jag se i Disneys Trassel, som är den klassiska Rapunzel-sagan.
Uh-huh.
Den här Rapunzel, släpp ner ditt hår. Och det finns något väldigt, väldigt hoppingivande hur det bryter igenom de här, alltså urnordiska liksom, arketyperna är inte rätt ord, men arketyperna av sagor som bryter igenom det här bruset i liksom, oavsett om det är japansk anime eller statlig sockdockteater. Och det är ändå skönt att se det här som tilltalar oss, alltså verkligen djupt, djupt långt ner i själen på ett sätt. Och jag tror det gör att det blir magiskt för barn att titta på det här. Att det är någonting verkligen, verkligen, alltså man kan relatera till på så många olika plan. Och jag tror för barn så förstår man inte ens det, men man bara vet att man gillar det. Och är det någonting som man har sett om, alltså de senaste åren, så är det ju bland småflickor så har det ju varit en frosthysteri. Alla ska ha klut sig till Elsa liksom på barnkalas och sådär. Jag tycker det finns någonting, alltså det finns någonting vackert i det där, men och det visar ju också på behovet av en kultur som de facto är vår egen. som inte är placerad uppe på liksom vårt medvetande, utan alltså är sprunget ur vilka vi är och vad har, vart vi har varit och vart vi är på väg. Och där tycker jag är, det är, dels är det intressant och dels är det, ja men det är hoppfullt skulle jag vilja säga, och se när det där bryter igenom, för att det välter liksom småbarns kulturen verkligen när det kommer in de här grejerna. Sen tar det inte jättelång stund igen och så är vi tillbaka på, inte vet jag, John Dillerman med flygande beep. Så.
Jo, nej men så är det ju absolut. Och det, Disney är ju ett sånt, så pass stort företag så att de har ju bra koll på vad som fungerar och vad som...
Sen funkar det ju för att sälja produkter också, ska man ju komma ihåg.
Ja, det är ju själva grundtanken ju med all verksamhet nu för tiden. Men jag tittar lite grann här på Disney, vad de har släppt de senaste åren, och de verkar ju lite grann ha gett upp tanken på att skapa en inkluderande multikultig kultur, utan de verkar ju mer satsa på att nu kör vi nordiskt tema, nu kör vi
kinesiskt. Ja, hawaiiansk tror jag var också något så här, det var någon film.
Ja, men de håller sig liksom till en kultur åt gången och försöker inte blanda på för mycket. De har testat det tidigare och det har väl gått så där. De har gjort ett helt gäng fruktansvärda filmer, framförallt efter Walt Disney dog, så skulle de ju bevisa när judiska aktörer tog över företaget. Och det är ju fortfarande sådana som driver Disney idag. Jag kommer inte ihåg vad ägaren heter nu.
Är det Eisen någonting, va? Eisner?
Eisner är inte kvar. Det är några år sedan han.
Jaha. Jag har dålig koll på mina kippabärare, känner jag.
Mm.
Det, men vi vet ju att de är ju aktörer lite överallt, men man får faktiskt ta och plocka russinen ur kakan.
Jo, men det får man göra och det måste man göra. Och det är ju återigen, om jag ska gå in på julkalendrar som har varit de senaste åren, så tycker jag att det har varit fantastiskt bra. Nu fick jag upp en lista här. Vi hade förra året Panik i tomteverkstan. Jag tror att det bara var vita människor i den.
Men det var den de fick mycket kritik för också. Av den anledningen här för mig.
Ja, och sen fick de väl kritik för att julbocken var lite hotfull. Storm på Lugna gatan har jag missat. Det vet jag inte vad det var. Nej, det är flera stycken jag inte vet här. Selma Saga 2016 var bra. Barna Hedenhös var helt okej. Mysteriet på Greveholm tror jag var helt okej. Det har varit ett gäng ganska bra faktiskt. Fram till i år. Men jag såg bara 3 avsnitt i år, så att den kanske blev bättre. Men
jag får så här flashback nu. Det fanns ett program som visade så här historiska grejer. Tecknat. Man var även inne i människokroppen. Så här blodkroppar och sånt där visade den.
Alltså, det var inte samma serie. Det var 2 olika serier.
Du vet vad jag pratar om eller?
Ja. Det vet jag.
Ja, jag, det är bara så här, kom nu till mig.
Jag kommer inte på vad den heter. Vad heter den? Åt tidernas...
Ja, men det är någon så här tidernas historia eller alltså någonting sådär.
Jag ska titta i chatten här.
Ja, chatten, hjälp oss här. Nej, men det jag kommer ihåg med det här, för vi, eftersom vi pratar om lite pedagogiska barnprogram och sådär. Ja, jag för mig till och med vi såg det i skolan, i alla fall om kroppen och sånt där. Men om jag inte missminner mig så var det, du vet...
En sällsam historia, tror jag att den i kroppen hette.
Jaha.
Liksom cell med
C. Ja, ja, precis.
Men vad den andra hette...
Det var någon lång gubbig skägg var alltid med.
Ja, precis.
Ja, men det är så här...
Jag tror utifrån sällsam historia borde jag kunna hitta den andra serien också.
Ja, nej, men det där i alla fall är ju, skulle jag vilja säga, ett ganska bra pedagogiskt barnprogram.
Ja. Ja, verkligen. De finns. Jag köpte, och det är därför det är så dumt att de inte kommer på den heter heller. Jag köpte för några år sedan till ett av barnen den historieserien där. Och den hade han ju enorm glädje av. Och det var väl en av de saker som skapade ett bestående historieintresse.
Ja, och det är viktigt att vi ändå, vi har våra de här sakerna vi kan luta oss tillbaka som existerar i barnkulturen. Och jag skulle vilja säga att det påverkar nog barn och även oss själva mer än vad vi tror. Och för att göra en lite så kallad cringig övergång här.
Det var en gång, säger de här.
Ja, så tror jag den hette. Det var en gång, ja.
Just det.
Bra grejer. Bra grejer var det.
Mycket bra.
Ja, i alla fall tillbaka till min cringe övergång här. Någonting som också har påverkat mig väldigt, väldigt mycket är faktiskt den här mannens musik. Den enda regnbågen som man tycker om i Sverige 2021 är faktiskt den här Rainbow in the Dark med Dio.
Jag tycker om regnbågar i allmänhet också. Jag säga.
Ja, men det är ju vägen, det är ju Bifrost, ska vi komma ihåg. Det är, ta inte våra regnbågar. Ni,
Och även i kristendomen så är ju regnbågen en, om man läser historien om Noaks ark. Så,
han ser väl en regnbåge?
Ja, när det är klart, liksom, när de når land där och börjar bosätta sig igen, då visar han regnbågen. Och så står det ju där i Bibeln att när man ser regnbågen så skriver han påminnelse om att man inte återigen ska leva dekadent. De använder andra ord, men typ så.
Jaha, vad lustigt att de här människorna som använder sig av regnbågen är extremt dekadenta i alla möjliga liksom sammanhang också.
Mm. Jo, nej, men det är lite annorlunda. Jag ser här, jag försöker faktiskt idag vara lite med i chatten och titta och sådär. Och jag ser att man hyllar dig, Ludvig.
Det jag vet inte om det är bra.
Jo då, sug åt dig här nu. Här har vi en HC som skriver att har vi nämnt Ludvigs musiksmak? Jag funderar på att bygga ett monument till dess ära. Det är alltså inte ett monument för dig.
Nej, okej. Okay.
Utan till din musiksmaks ära.
Ja, men jag tar det personligt och bara, ja men tack, tack. Ja. Tack så mycket. Men jag är inte ensam med musiken. Ni ska veta om att Harry Björkqvist är faktiskt med och styr en hel del med musiken. Så det är inte bara min egen.
Jag typ kommer med ett önskemål per avsnitt. Men det är typ den musiken som ingen kommenterar sen.
Ja, nej men det, tack, tack, säger man kanske.
Men det blir inget monument kan jag säga.
Nej, nej, jag tycker inte att det finns andra.
Det kan inte jag bestämma, det är HC som funderar på att bygga det. Det kan han ju.
Det hade varit väldigt lustigt. Tänk om det skulle komma så här en lastbil. Bara, här är all cement ni har beställt här för ni skulle bygga någonting. Så. Nej, nej, vi ska inte gotta oss för mycket i
det. Då får HC komma hit för att jag ska inte ut och bygga något monument i alla fall. Vad skulle det vara för någonting då? Det skulle ju inte vara ett över dig.
Utan en sån här, du vet, en sån här not.
En G-klav.
Ja, precis. En sån får det vara i så fall. Mm. Men ja, vi ska inte fastna för mycket i det. Men det är alltid kul att folk gillar musiken så där faktiskt. Det är alltid kul. Vi har pratat om barnprogram och sådär idag. Och vill man faktiskt vara lite vuxen, skulle jag vilja säga, och inte fastna för mycket, så tycker jag att ni går in på svegot.se, kollar lite, scrollar lite i arkivet, och så klickar ni på nya och gamla stigar med. Och så, för det kom ett nytt avsnitt igår kväll med Jalle Horn och Robin Holmgren om Plutarkos. Jag rekommenderar verkligen att gå in och lyssna där om ni vill ha lite mer vuxen kultur. Till skillnad från min och Björns barnkultur här. Och ikväll så kan ni höra mig och Frode Midjord. Vi kommer alldeles snart avslöja vad vi kommer prata om. Men jag tror det kommer bli ganska så bra faktiskt. Det är lite myter som ska tas hål på faktiskt. En av de större myterna, västvärlden är förslavade under, mer än så säger jag faktiskt inte. Så att alltså svegot.se, det är där det faktiskt händer, och det är så roligt att se hur det här växer fram, Björn. Radio Svegot, det har hänt någonting här nu efter nyår, och det kommer nya bra program hela tiden. Om man skulle lyssna på allting hela tiden, Så man hinner inte göra annat.
Jo, det hinner man göra, för att det är typ en timme per kväll och två timmar per morgon.
Ja, men jag vill ju lyssna på all musik också.
Ja, då.
Det är ju det som är. Men det är skönt, man kan ha lurarna i bakgrunden.
Inte ha det som bakgrundsljud, utan du ska sitta och verkligen lyssna på allt.
Ja, sån är jag.
Då hinner du inte göra någonting annat, kan jag tala om.
Nej, men det är ändå så här. Det är skönt att se att det växer fram riktiga alternativ. Och det känns också skönt och betryggande att människor har hängt med till Telegramchatten, att det är där det faktiskt händer. Och det börjar, jag är inne och kika lite titt som tätt. Jag är så här all seeing eye. Jag säger ingenting och säger jag bara ser saker. Och det är roligt att det börjar ta lite fart där. Så jag hoppas att ni som är aktiva där eller fortsätter att vara det, och ni som inte har hittat till Telegram-chatten, så är det Radio Svegots chatt. Det är bara att söka på Telegram så kommer ni hitta där. Kom in i gemenskapen där och det är jättebra. Här, jag ska ge lite tips från coachen. För er som inte kollar i chatten just nu, så är det att det finns någonting som heter tydligen Audio Loudness Boost på lite olika spelare och sådär. Om man står i bullriga miljöer, och det är riktigt, riktigt bra. Annars så kan man ju ha sådana kåpor som man har i bullriga miljöer också. Funkar rätt bra.
Skyddar mot corona också. Om du kommer in via öronen.
Ja, det gör du i och för sig.
Det vet man ju inte. Jag ska klippa en bild här nu alldeles strax och så åka och lämna en lastbil. Jättedumt nu när jag börjar söka på barnprogram, för jag hittar ännu fler som jag skulle vilja prata om. Det är liksom Televinken och det är godispåsen och det är dagens boktips. Och jag skulle kunna sitta i...
Dagens visa!
Dagens visa med, ja. Fruktansvärt program med barn som inte kunde sjunga. Det finns ju hur mycket som helst man skulle vilja. Och jag ser massa... Ja, vad heter han? Agaton Sax. Ja, det blir tema månad framöver, tror jag.
Är det så?
Nej, det blir det inte. Men vi är klara nu. Men det finns mycket man skulle kunna grotta ner sig.
Ja, alltså, visst är det det. Och vi valde lite så här självvalt att... Vi vet om vad som håller på att ske i USA just nu. Det är visserligen mörka tider på internet och just nu, men det är därför man behöver koppla ifrån lite ibland och faktiskt prata om någonting annat. Jag tror ni som lyssnar faktiskt förstår just den saken. Det blir mycket Trump och sådär ibland, och det kommer sannolikt bli mycket, mycket mer.
Jalle Julle Julius. Beppes godnattstund.
Är det Jalle Horn? Är han med i ett barnprogram?
Jag tror inte det är han.
Man vet ju aldrig egentligen.
Krambjörnarna. Dr. Snuggles. Det var också tecknat ju.
Och Baltasar.
Baltasar, ja.
Det finns mycket att komma med där. Och vill man vad säger man? Så här, man gör med grodor. Skitsamma. Som,
vad gör man med grodor?
Ja, men desikerar.
Man fransk så äter man dem.
Ja, det gör man ju för sig.
Dissekerar.
Dissekerar, tack Björn. Vill man dissekera liksom svensk barnkultur och
Kalles klätterträd.
Ja, den låten är ju
Fragglarna. Solstollarna.
Nu läser du bara någon lista av alla barnprogram du kommer
Frasan
ihåg.
Frasan och bananer, men jag blir så lycklig. Jag tänker på min lyckliga barndom, alla fantastiska barnprogram. Jag tar tillbaka allt dåligt jag sagt. Det var bara bra barnprogram när jag var liten.
Ja, jag önskar jag kunde säga detsamma faktiskt.
Fem myror och fler än fyra elefanter.
Det är klart det fanns liksom... det är klart det fanns andra barn.
Hike,
ja. Men Goliat.
Chip.
Men du, vi måste nämna det här. Vi har några minuter kvar. Mm. Jag måste... I Hike.
Ja.
När Sven-Ingvars sjunger där.
Sommar och sol.
Ja, precis. Det är ju någon, du vill ju leta reda på någon kille liksom från lilla sportspegeln där som springer runt i köket som vi har pratat om tidigare idag.
Ja, och nu vet jag vad du pratar om. Och
du vet vad jag pratar om.
Jag också leta rätt på.
Ja, jag är med dig.
Det var en sån töntig låt de spelade den här. Sommar, sommar och sol. Och så satte någon kille där med solglasögon och bara skulle digga och
han var
se.
Cool.
Han trodde han var det. Han var inte alls cool, han var en tönt. Jag blev arg varje avsnitt. Man satt och tittade på det trevliga programmet. Liksom. Det var ganska kul. Han hade en rolig dialekt, tyckte man.
Ja, men den är rätt rolig.
Och sen kom den där låten alltid på slutet. Med den där kaxiga ungen som satt där och skulle se stenhård ut. Är det någon som känner honom? Så...
Jag kontaktar oss.
Jag vill ha med honom och killen som sprang i programmet.
Får vi med dem så vill jag videosända det här.
Ja, verkligen. Så ska vi bjuda på tårta.
Det ska vi göra, det ska vi göra.
Och sen kan vi ta tid, för man kan springa runt här i Svenskarnas hus, ner för trappan. Och så...
Det är långt, det tar det till köket.
Ja.
Undrar om den här killen i solglasögon sitter och ska vara cool medan den andra springer.
Ja!
Man vet aldrig. Jag misstänker att Björn kommer fälla krokben och sådär. Men vi ska inte uppehålla dig som lyssnar ännu mer med de här. Jag hoppas att du har varit lite lycklig och tagit del av den här nostalgitrippen som vi har med svenska barnprogram och hur den kulturen faktiskt forma våra barn. Men jag vill också bara säga det. Idag är det faktiskt vinter. Det finns snö i större delar av landet. Ta med ungarna, gå ut, bygg en snögubbe, åk pulka, mula dem. Man kan göra massa roliga saker i snön.
Det kan man verkligen göra.
Så, med det sagt så hoppas jag att ni har en trevlig dag. Mig hör ni klockan 20.00 tillsammans med Frode Midjord. Jag och Björn Björkqvist kommer att förpesta eran morgon även imorgon klockan 8. Vi hörs då. Ha det så bra. Hej!